Detta är Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. I direktsändning från Radiohuset i Stockholm, och detta program ägnar vi helt åt den nya politik som kommer att prägla Sverige de kommande 4 åren. Nämligen överenskommelsen mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, som de 4 partierna kallat Tidöavtalet. Slottsavtalet drömde oppositionen genast till med, eftersom den plats där avtalet förhandlades fram, Tidö, är just ett slott. Vi får se vilket begrepp som fäster i det allmänna medvetandet. Ja, vad innebär den här överenskommelsen och hur kommer Sverige att förändras med den politik som finns beskriven däruti? Det ska vi diskutera och analysera den kommande dryga halvtimmen med ett antal kunniga gäster. Först ska vi höra Jonas Hinnfors som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen!
Tack så mycket.
När du har studerat de här dryga 60 sidorna i detta avtal, vilka är dina viktigaste intryck?
Alltså, för det första, att vi överhuvudtaget att det är ett avtal vi har. Alltså, det är ju spännande det här att återigen så är det ett avtal vi har. Vi har liksom inte en avklarad regering. Vi hade decemberöverenskommelsen, vi hade januariavtalet. Och nu har vi ett Tidöavtal, alltså ett kontrakt mellan partier som då inte riktigt kan samlas till en, som ett sammanhållet naturligt block och bilda regering. Det kunde, jag menar, alliansen var ju en sån samlad, och förr hade vi Socialdemokraterna som hade ett svagt stödparti. Nu är det ju inte så längre eftersom väljarna har valt att lägga rösterna på ett helt annat sätt, utan vi har spänningar mellan partierna där man i ena sidan tycker ganska lika i vissa avseenden och sen ganska olika i andra avseenden, och då är det kanske ett kontrakt som kan klara att få en majoritet på vissa områden, och då är det parti som står utanför avtalet, inte avtalet utan utanför regeringen, och i det här fallet Sverigedemokraterna, som har en ganska god förhandlingsposition. Man vill eller får inte vara med, men då kan man sätta press på de andra för att, så att säga, få igenom sina prioriterade frågor. Och det är väl det som är mitt intryck av Tidöavtalet, att just Sverigedemokraterna har haft en väldigt god förhandlingsposition, ungefär som man kan jämföra med att kanske i januariavtalet hade Centerpartiet och Liberalerna en god förhandlingsposition. Ja. Det är ett omfattande avtal och som områden som är liksom prioområden för SD, som kriminalitet, migration, integration, är väldigt, där är det väldigt omfattande. Det är mycket mer sparsmakat på andra områden. Ja. Så att man kan se, det är ett avtal, det är så svensk politik är, och vi har ett parti som har väldigt goda möjligheter att liksom få igenom sin politik helt enkelt.
Ja, en av sakerna, vi ska ju gå igenom lite mer detaljerat vad avtalet innehåller lite senare. Men om vi talar lite om formerna för samarbetet då. Det är 3 regeringspartier, S, eller vad säger jag? Det ska ju vara L, KD och M.
Det är inte med en i avtalet i varje fall.
Ja, just det. Och så ett samarbetsparti, SD, som då enligt det här avtalet ska ha ett mycket nära samarbete med regeringen. Vad säger du om den här konstruktionen?
Ja, alltså för ser man till, ja, det finns en hel del som ska göra i avtalet, men det finns också mycket som ska utredas som är visionärt. Och oavsett hur man ser på de två liksom skillnader mellan det som ska, man är väldigt tydlig och mer otydlig, så är det ju förhandlingar som ska ske hela tiden. Alltså har man en regering normalt, där har man liksom ett organiskt samarbete, alla är med. Har man ett parti utanför så kan det antingen vara helt utanför om man har bara punkter i avtalet som man då har enats om en gång, eller så försöker man bygga in representanter för det här partiet i olika delar av regeringsarbetet. Klassiskt har varit att några partier, jag menar Centerpartiet hade en gång representanter i finansdepartementet när man samarbetade med Sverigedemokraterna på 90-talet. Här är det väldigt långtgående att alla, man har ett antal samarbetsområden, och för varje område så är det kanslier som byggs upp in i, och även då på partiledarnivå, där statsministerns departement, kan man kalla det, statsrådsberedningen då, ska ha ett samordningskansli med partiledarna, och det här ska sedan finnas underavdelningar. Så att det finns ett starkt drag av att alla partierna ska vara med i det innersta arbetet på de här områdena. I själva, alltså in i regeringskanslierna. Man är inte med i regeringen då från SD, men man har personal där som, och inklusive partiledaren faktiskt då, som har full insyn. Och det var lite intressant. Alltså man kan ju se på det här som att man har ett förtroendefullt samarbete. Man, liksom, man är med kring bordet i en massa. Eller att det är för att bevaka, så att det partiet som är utanför kan bevaka vad som sker i på de olika punkterna. Det var lite spännande. På presskonferensen igår så använde Jimmy Åkesson ordet insyn. Och det antyder möjligen att det är liksom, man är lite orolig från Sverigedemokraterna att, så att säga, det ska hända saker. Men då får man full insyn. Så det, och det här är väldigt långtgående. Mycket mer långtgående än vi har sett någon gång tidigare. Januariavtalet, det går inte att jämföra, och decemberenskommelsen tidigare. Det har funnits små varianter av det här, men det här är liksom ett mycket, mycket omfattande formaliserat samarbete in i kanslierna alltså.
Ja, om man betänker att samarbetet är så här intimt då, varför har inte steget tagits fullt ut, tror du, att SD är med i regeringen?
Alltså hela basen för att vi överhuvudtaget har ett avtal och inte en regering, och att det dessutom är bara på vissa områden och inte på alla områden, det är ju att de liberalerna, kristdemokraterna och moderaterna, de är relativt samordnade, de var i alliansen, de är liksom borgerliga, och det finns naturligtvis likheter mellan deras politik och Sverigedemokraterna, men man är ju ideologiskt, kommer från helt olika håll. Sverigedemokraterna är ju ett, som man väl kan kalla ett illiberalt parti, de andra är ganska liberala. Och det innebär att ta steget in i en regering, då måste man gå ganska långt för att, så att säga, kompromissa kring sina ideologiska grundsatser. Vill man inte det, eller så att säga, från olika håll, då tar man inte steget in i en så här, fullständig regering. Det kan finnas varianter på det i andra länder. Den tyska regeringen består i väldigt disparat, den har också ett avtal. Men om man tänker svensk tradition så är det, vi har ganska sammanhållna regeringar ideologiskt. Och har man inte det, ja, då måste man hitta andra former. Och här är det ganska tydligt att ett parti är utanför. Men man har kommit ganska långt då i samarbetet på de områden som man väljer att samarbeta om. Det finns ju mängder med områden här som man inte alls har in i avtalet. Och det blir väldigt spännande att se, vad kommer de att ta vägen, så att säga.
Ja, vad tror du där? Det är ju, som du säger, flera stora fält som inte avhandlas. Ja, men det står ju också i avtalet att det kanske kommer att bli föremål för nya grupper längre fram.
Ja, det kan det få. Men det är intressant att man lämnar det. Då har man inte klarat av det nu. Det är ju sånt som, jag menar, jordbrukspolitik, utrikespolitik, EU, kommunikation, förutom att Bromma ska bevaras. NATO-försvar, det är ju jättelika områden, och det är klart att dels kan man tänka sig att regeringen, alltså LKD och M, att de på vissa områden då söker sig till, säg, Andersson-partierna eller Socialdemokraterna eller så, för på vissa områden, att man så att säga, att SD då får acceptera det, det ligger utanför, men det finns ju också en väldigt spännande potentiellt, vad händer om Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna kommer att närma sig varandra på områden som ligger utanför det här som finns i avtalet. Eftersom det är så stora områden, om det då är SD som försöker närma sig S eller S som närmar sig SD, det är klart, det gör man inte imorgon, men ser man på Danmark så är det ju liksom i tangentens riktning att det skulle kunna vara möjligt. Och de har ju faktiskt 50% av mandaten i riksdagen tillsammans, så det är en ganska stark påtryckningsmöjlighet både för SD gentemot regeringen, men också Socialdemokraterna, som i varje fall kan vara väldigt intresserade av att sätta käppar i hjulet på regeringen. Men det är klart, det kräver ganska mycket förarbete för att särskilt Socialdemokraterna ska det kanske vilja eller klara av att göra det. Det är en mycket liksom, otroligt kontroversiell fråga. Men det är ju spännande att se i framtiden. För det är jättelika områden som inte finns i avtalet. Och det öppnar ju för nya slags konstellationer framöver.
Om vi tittar på det som står, om man ska försöka hitta konkretionerna, så är det ju ganska mycket utredningar. Det är ju nödvändigt, såklart, att utreda viktiga frågor, men ibland kan det också vara ett sätt att lite grann förhala kniviga frågor. Vad tänker du om detta?
Jo, men det är precis som du säger att man kan ha utredningar på två sätt. En utredning är ju att man ska se på för- och nackdelar, och en annan är att man ska ha en utredning som ska bestämma hur någonting ska ske. Och här finns väldigt mycket som är så att säga mer det här visionära, att man ska få ett uppdrag att allmänt genomlysa. Och det betyder ju att man inte har landat i att, att politiken ska gå i den ena eller andra riktningen. Så det, man har ju byggt in, och det kanske inte är så förvånande, det är väldigt olika partier det här. Tvånget av förhandlingar, och det är klart, de kan ju gå hur de vill. Det kan bli så att det är väldigt att man hittar gemensamma former och är väldigt enig, men det öppnar ju dess, allt sådant ska ju sen konkretiseras i tydliga förslag som man då står bakom och som ska läggas fram för riksdagen. Så det öppnar ju för spänningar om det här samarbetet mellan fyra partier inte riktigt fungerar. Då är det ju där som det kan liksom brisera. Det vet vi ännu inte, och idag vill ju alla liksom antyda sammanhållning, men eftersom man kommer från så väldigt olika håll så där djävulen ligger ju i någon mening i de detaljerna. Det är väldigt många områden som har just den här lite mer, det här ska utredas, man vill liksom lite vagt i en viss riktning men man sätter inte riktigt ner foten. Och det kanske är naturligt så här i början på en mandatperiod, men det är ju, bygger ju också in potentiella konflikter mellan partierna. Och det gäller att man hanterar dem i de här kanslierna där ju alla har veto så att säga. Och då får alla en påtryckningsmöjlighet och till slut, om det fungerar dåligt, så brister det. Eller så klarar man av att så att säga överbrygga, och det är ju väldigt mycket upp till partiledarna att försöka klara det.
Ja, vi kommer att få bevittna och bevaka väldigt mycket förhandlingar de kommande åren. Tack så mycket Jonas Hinnfors som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ja, vad blir det då för en politik som kommer att föras här de kommande åren, och hur kommer Sverige att förändras av detta? Det ska vi fortsätta att diskutera nu med fyra gäster. Vi har Amanda Sokolnitski, politisk redaktör Dagens Nyheter. Välkommen.
Tack.
Lisa Pelling, ledarskribent på Dagens Arena, chef för den fackligt finansierade tankesmedjan Arena Idé. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Vi har Linda Järnek, ledarskribent på Expressen. Hej.
Hej.
Och Dick Eriksson som är chefredaktör för Samtiden och ansvarig utgivare för SDs webb-tv-kanal Riks. Välkommen.
Tackar.
Om ni skulle få beskriva det här avtalet med tre ord, vilka skulle det då bli? Om vi börjar med dig, Dick Eriksson.
En kursändring som är historisk. Ja, det var fyra ord.
Fyra ord, kursändring som är historisk, ja. Linda, Janek?
Helheten är bra.
Det var tre ord. Vi går vidare till Lisa Pelling.
Den är chockerande, illiberalt och löntagarfientligt.
Och Amanda Sokolnitski?
Jimmy Åkessons prägel.
Ja, om du ska få utveckla då, om vi börjar med dig Amanda. På vilket sätt har detta Jimmy Åkessons prägel menar du?
Men det var ju fascinerande att se presskonferensen igår. Höra hur Jimmy Åkesson börjar med att beskriva hur han har fått igenom område efter område efter område. För att sen höra hur Ebba Busch berättar att hon har fått igenom att man ska titta på för- och nackdelar med en liten reform som hon tycker om. Och så hör man Johan Persson prata om någonting annat. Gud vet vad. Jag tycker att det här är tydligt att vi har nu fått en regering utan ministrar från Sverigedemokraterna, men som istället ska bära Sverigedemokraternas politik.
Mm. Linda Järnek tyckte ändå att helheten var bra.
Ja, det
vad menar du?
Jag tycker att det är väldigt förväntat att SD får igenom mycket politik, framförallt inom sina hjärtefrågor, det vill säga migrationen och kriminaliteten. Eftersom SD är det största partiet i det här blocket och att de inte ska få ministerposter, det är ju historiskt både i Sverige och om vi tittar i våra grannländer. Så då är det klart att man behöver ge dem mycket politik istället. Och där ligger de ju också nära både M och KD, så att för de partierna har det ju varit ganska lätt att komma överens. Att då L, som är de som står längre bort i de här frågorna, som har 4,5% ungefär, att de inte kan stoppa det när det är så stor övervikt i väljarstöd för de som vill ha en stramare migrationspolitik, det tycker jag är väldigt förväntat. Och det är ju också så att det finns ett väldigt starkt väljarstöd för en stram migrationspolitik. Så att hade den här regeringen gjort något annat så hade det ju också varit väldigt... Då skulle jag nog sagt att det var chockartat.
Mm. Dick Eriksson, du var inne på att det är en kursändring. Mm. På vilket sätt menar du?
Jo, nej, men det är det på de här områdena nu som man har gjort upp om. Och jag tolkar det som att man har gjort upp i de områdena just där det finns lite slitningar. Så att alla partierna är med på det som ska göras på de här områdena som är lite kontroversiella. Och det är en kursändring från, till exempel på kriminalpolitiken, så är det en kursändring... efter 50 år av en sorts vänsteraktivistisk kriminalpolitik där man fokuserar på brottslingen och brottslingens intressen till att nu ska man fokusera på allmänheten och medborgarna, de hederliga medborgarnas intressen. Det är liksom en ideologisk kursändring i kriminalpolitiken som är historisk på det sättet att den ändrar det som har gällt under flera decennier. Men samtidigt vill jag säga att innehållet är kanske inte historiskt egentligen, för man tittar ju på hur det är i andra länder, näraliggande länder, och hur det har varit i Sverige tidigare. Så att det är ju mer en återgång till lagom politik, medan Sverige nu har varit ganska radikalt i flera årtionden gentemot omvärlden, så blir vi mer lagom och ett mer normalt land i Europa.
Lisa Pelling, skulle du... Hålla med om det, att Sverige nu blir ett...
Nej, absolut inte. Det är ett fullständigt chockerande avtal, och det är det i jämförelse med andra europeiska länder också. Jag tycker inte att det är förväntat, utan det är skrämmande, det är repressivt, det är brutalt. Det pekar ut nära 1 miljon svenskar som icke önskvärda, eftersom de ännu inte har fått ett svenskt medborgarskap. Man gör det svårare att skaffa svenskt medborgarskap. Man pekar ut dem som inte har ett svenskt medborgarskap. De ska inte ha rätt till samma förmåner. De ska kameraövervakas. De ska visiteras i särskilda visitationszoner. De ska på alla sätt få känna att de är ovälkomna i sitt eget land, där de har valt att bo eller där de har sökt och fått skydd. Jag tycker att en av de viktigaste uppgifterna för oss som är i opposition mot det här avtalet nu är att inte sluta chockeras över hur brutalt det här avtalet är och hur brutalt det kommer att slå.
Linda Järnek, du som ändå tyckte helheten var bra, vad säger du om de här synpunkterna, att det pekar ut en stor grupp människor som inte önskvärda i Sverige?
Jag håller ju inte med om det. Jag tycker att det är bra att det finns krav på att man ska kunna svenska språket till exempel, att man ska ha genomgått samhällsintroduktion och sådär för att man ska få ett medborgarskap, så att man också kan använda de medborgerliga rättigheter som man får rätt till. Men jag tycker också att så här, i det här avtalet så var det saker som jag var orolig skulle finnas där som inte gör det. Till exempel så finns ju överhuvudtaget inte säkerhets- och utrikespolitiken med. Det tycker jag är väldigt positivt, för det öppnar för att man kan söka stöd på andra sidan blockgränsen i de frågorna. Jag tycker också att det var väldigt viktigt att man har slagit fast här att man värnar public service. Att man har en armlängds avstånd i kulturpolitiken, att man värnar mediernas frihet och... Det där är ju väldigt viktiga liberala grundvärden som jag tycker är väldigt, väldigt bra att det nu finns fastslaget i det här avtalet.
Mm. Vad säger du om det, Amanda Sokonitski, att det ändå finns liberala grundvärden som...
Att man ska vara glad som liberal över att public service får fortsätta, att fri media inte hotas för att kulturlivet ska vara fritt framöver. Det kanske mer ställer frågor om vilket sällskap man är i än att man har vunnit någonting i en förhandling. Jag tror också att det Lisa är inne på vad gäller människorna som har det svårast i det här samhället, det är de som kommer känna av den här förändringen. Det kommer, man säger inte bara att du ska ha svårare att bli medborgare, man säger också att den som inte är medborgare ska ha svårare att leva under de här premisserna i Sverige. Alla de här sakerna kommer förändra väldigt mycket. Sådana formuleringar som att man ska kunna utvisas för att man inte visar ett tillräckligt tacksamt levnadssätt. Vad betyder ens det? Alla de här sakerna kommer att sätta prägel
ska vi ta,
på Sverige.
Nu var du inne på en detalj i avtalet. Ska vi ta det, Dick Eriksson, det här med vandel?
Just
alltså
det.
Levnadssätt som en möjlig grund för...
Precis. Nej, men det är en del i att återupprätta samhällskontraktet. Det är en filosofisk tanke sedan 1600-talet om att makten, statsmakten har de befogenheterna att kunna tvinga folket att lyda lagar och betala skatt mot att man upprätthåller trygghet och säkerhet för befolkningen. Och där har Sverige brutit det kontraktet genom att inte göra det säkert för de medborgarna som betalar skatt och upprätthåller välfärden i Sverige. Och då är det naturligt att man ser till att skydda de medborgarna. Och då blir det så att de som inte är medborgare, de är inte med i det här landets skyldigheter och rättigheter och fullvärdiga medborgare helt enkelt. Och då är det helt rimligt att de inte har fullvärdiga rättigheter till alla system, utan att man successivt kommer in i det här systemet och uppfyller både rättigheter och skyldigheter så som medborgare ska göra.
Amanda Sopelnitsky.
Men får jag bara fråga en sak av nyfikenhet, Dick? Det står där, om du till exempel är en person som har som är prostituerad så ska du kunna bli utvisad på grund av det. Om du har drogmissbruk så ska du kunna bli utvisad för det. Sen så tillkommer då den här formuleringen om att du har fel levnadssätt så ska du också kunna bli utvisad. Du som har inblick i Sverigedemokraternas idévärld, vad är fel levnadssätt? Vad ska människor kunna bli utvisade på för premisser framöver?
Nej, jag tänker att det är till exempel de här korankravallerna som var i påskas. Liksom att det är beteenden som är uppenbart ovälkomna i Sverige. De ska liksom inte...
Men det handlar ju om brottslighet. Det finns ju en annan del av det här, den här formuleringen. Så det som inte är brottsligt, vad är det?
Ja, det ser jag inte... Att det är ju inte preciserat. Det ska
det är det jag menar. Det är inte preciserat och det är därför det är så intressant. Vilka typer av levnadssätt är inte längre acceptabla i Sverige? Kan man inte svara på det så har man, tycker jag, ett ansvar att i alla fall försöka få svar på det.
Ja, det ska utredas ju. Så att
det är ju... Det kan kårar genom alla eftersom det just inte handlar om brottslighet. Det handlar inte om brottslighet i lagens mening utan det handlar om att man på godtyckliga grunder ska kunna ifrågasätta levnadssätt med ett medel tida begrepp som vandel.
Linda Järnek får sista ordet i just denna del av diskussionen.
Det lilla som står i det här tidavtalet är ju att det ska handla om till exempel extremister eller klanledare. Där vet man ju att det ofta är så att de inte själva blir dömda för brottsligheten eftersom man har underhuggare som man har gärna mindreåriga man har lagt ut det på. Så det är ju ett sätt att kunna utvisa den typen av personer som får ett oerhört skadligt inflytande i sitt närområde. Och det drabbar ju idag väldigt utsatta människor i svenska förorter. Vi har ju situationer där kriminella gäng och släktbaserade nätverk kontrollerar hela stadsdelar. Där man kontrollerar vem som kör in och ut och hur man rör sig. Där de boende, till exempel nu i Södertälje efter 5 skjutningar på mindre än 2 veckor, berättar att de inte vågar gå ut med soporna efter 6 på kvällen. Det är ju ingen frihet att leva så. Det här avtalet innebär en chans att faktiskt stärka polisen och se till att vi får ordning och att man faktiskt kan bryta den här otroligt farliga och skadliga brottsligheten som vi har i vårt samhälle.
Jag har varit inne på aspekter som rör 2 av de delar. Det är 7 områden i det här avtalet. Vi har nu talat om detaljer i migrations- och integrationspolitiken och också i kriminalpolitiken. Jag tänkte vi skulle byta några ord om energi och klimatpolitiken också, som är ett av de här prioriterade områdena. Lisa Pelling, vad säger du om det fältet?
Nej, men det är ett fullständigt haveri när det gäller klimatpolitiken. Här satsar man 400 miljarder på ett energislag som tidigast kan leverera någonting på svenskars elräkningar om 10-15 år.
Om kärnkraften.
Samtidigt som man säger att andra energislag som vindkraften, som verkligen har den potentialen att sänka elräkningar, att underlätta den här levnadskostnadskrisen som vi har och bidra till klimatomställningen, den ska bära sina egna kostnader. Där ska man inte ens underlätta för havsbaserad vindkraft som alla är överens om har en sån enorm potential. Så istället för att se massiva program för solenergi, för havsbaserad vindkraft, för annan form av vindkraft, för utbyggnad av vattenkraften, så ser man ett slags science fiction-tänkande kring kärnkraften. Dessutom ska man sänka säkerhetskraven på den nya utbyggnaden av kärnkraften. Så det är fullständigt haveri.
Dick Eriksson?
Nej, det tycker jag absolut inte, utan det finns ju satsningar på solenergi till exempel i det här programmet, och det är rimligt att varje energislag ses utifrån ett samhällsperspektiv och bär sina kostnader på samma sätt.
Utom kärnkraften?
Nej, det är en garanti, det är ju inte ett anslag, utan det är en kreditgaranti det handlar om. Och Ett skäl till att kärnkraften hamnat i centrum är ju den utveckling vi haft de senaste 10 åren när man har liksom avvecklat fungerande kärnkraft och skapat den här elkrisen som vi nu har. Då blir det ju ett fokus på den energikällan som ger då planerbar energi, som man säger. För att även om man skulle bygga ut vindkraften väldigt mycket, så är det ju så att om det inte blåser så blåser det inte hur många vindkraftverk man än har, va? Utan då står det still och då måste man ha annan energi. Och det är som jag tycker det är lite jobbigt med energipolitiken, att det är väldigt många glada miljöaktivister som har symbolfrågor, men de slutar ju ofta i väldigt miljöskadliga resultat. Till exempel har vi då oljekraftverket i Karlshamn som får elda 140 000 liter olja i timmen för att just uppbära den här planerbara elen, därför att man har då haft miljöskäl att avveckla kärnkraften. Det är alltså kontraproduktiv politik som har förts. Nu kanske det blir lite mer effektiv energipolitik som också fungerar för klimatet.
Amanda Sokolnitsky.
Som också fungerar för klimatet, säger du, Dick. Det sa inte forskarna som tittade på det här igår. De sa tvärtom att det nu blir omöjligt att uppnå de svenska målen. Det säger också Ebba Busch ärligt när hon får frågan. Det här kanske kan förbättra på sikt, men på kort sikt så försämrar det här svenska utsläpp.
Men oljekraftverk förbättrar inte heller, eller når inte heller några mål. Och mål hjälper ju inte. Det är ju verkligheten som gäller. Ja, de här politiska målen är ju ofta skisser.
Dick, målen handlar om att man har en ambition. Har man en ambition krävs det en politik som ska uppnå de målen.
Ja, men målen man haft nu har ju gett till oljeeldning i enorma mängder.
Du återkommer till det här hela tiden. Det är en del i det, absolut. Jag är för kärnkraft. Jag tycker det är bra att vi har kärnkraft i det här landet. Det är inte vad jag argumenterar emot. Vad jag säger är att till exempel att minska ambitionerna kring reduktionsplikten, säger forskarna, inte några klimataktivister som du tycker är någon sorts skällsord här, utan forskarna säger att det här gör att Sverige inte klarar sina mål. Klarar sina mål, det handlar om verkligheten. Det är inte något teoretiskt, det är verkligheten.
Här släpper vi in Linda Järnek också.
Ja, jag måste säga att klimatavsnittet var det som gjorde mig kanske mest besviken. Jag hade högre förhoppningar på de här partierna. Inte minst att Liberalerna kanske skulle ha fått igenom lite mer av sin politik där. Därför att det finns delar som är jättebra. Det är jättebra att man sätter ett mål om 100% fossilfritt. Det är jättebra att man är överens om att satsa på ny kärnkraft. Det är däremot jättedåligt att man vill i praktiken stoppa den havsbaserade vindkraften när man säger att man inte ska subventionera de här anslutningarna till nätet. Och det är illa, tycker jag, att man vill satsa så mycket på kraftvärme och egentligen bränna mer olja. Så att det här är ett område där jag som ändå har röstat för partier i den här regeringen känner mig lite besviken.
Om vi ska ta och blicka lite framåt när vi fortfarande har programtid kvar. Lisa Pelling, detta är ju ett avtal där det står att saker ska genomföras och sen ska det ju också förvandlas till konkret politik. Mm. Hur tror du att det kommer att gå? Hur mycket av detta kommer att genomföras?
Ja, men jag tror att det kommer att bli en väldigt konfliktfylld mandatperiod. Jag tänker på en sån sak som sjukförsäkringen, där Sverigedemokraterna har haft en väldigt hög svansföring i valrörelsen. Det finns formuleringar om sjukförsäkringar i det här avtalet. De är väldigt flummiga, fluffiga, intetsägande. När de sen ska prioriteras jämfört med andra områden som är tydligt, konkret formulerade, ibland till och med siffersatta, så tror jag att risken är väldigt stor att de kommer att hamna i strykklass, att de inte kommer att prioriteras. Det vi kommer att få se är en slags arbetslinjen 2.0. De som jobbar får sänkt skatt, de som har kapital får ännu högre sänkta skatter och de som inte kan jobba för att de är sjuka eller arbetslösa eller långtidsarbetslösa, de drabbas av bidragstak, som det heter, och en försämrad sjukförsäkring. Allt som står i det här avtalet liksom sammantaget tyder på att det är precis den utvecklingen vi är på väg till.
Dick Eriksson, Sverigedemokraterna talade ju före valet lite om att vara den sociala rösten i det här samarbetet. I vilken utsträckning kommer det att bli så, tror du?
Jo, nej, men det är ju en anledning till just det Åkesson sa om att man ska ha insyn och vara delaktig i regeringsarbetet. Och budgetarbetet blir ju en viktig del i den här. Det är det ju alla regeringar. Och då kommer ju partiet att se till att man upprätthåller de här sociala ambitionerna. Det kommer ju inte minst oppositionen att klaga på annars, så att säga. Och det är ju partiets ambition att hålla de ställningarna.
Linda Jänek?
Ja, i den ekonomiska politiken så blir det ju inte någon kraftig högersväng. Den är ju inställd. Moderaterna förlorade till exempel frågan om A-kassan. Så det var ju ett ganska hårt slag för dem. Så jag tror inte att man, när man ska få igenom budgeten med Sverigedemokraterna, så kommer det inte att vara väldigt långtgående högerpolitik, utan det kommer bli mittenpolitik på det ekonomiska området, men det kommer vara till höger vad gäller till exempel kriminaliteten.
Lisa Belling skakar på huvudet.
Ja, jag skakar på huvudet. Nej, men det här är ju klassisk högerpolitik, arbetslinjen rakt av. Alltså Sverigedemokraterna har inte lyckats stoppa det. Man sänker skatten för de som jobbar, man inför bidragstak för de som inte kan jobba, och det är väldigt flummiga skrivningar om sjukförsäkringen. Till exempel har ju Sverigedemokraterna engagerat sig i detta att avskaffa stupstocken. Nu har man ett nytt ord som man kallar avstämningstillfällen. Jag tror att en återkomst om väldigt skarpa tidsgränser i sjukförsäkringen som tidigare har gjort att människor har blivit utfasade, utförsäkrade ur den. Så det, ja, det är klassiskt.
Kort bara, Dick, hur tror du att det kommer att förhålla sig om nu? Sjukförsäkringen är ju alltså inte, det finns inte formulerat särskilt detaljerat. I
Nej, precis. Talet. Och den är ju svår, just som Lisa Pelling inne på här, att hitta den rätta avvägningen. För att vi måste ha en arbetslinje i landet, att människor som kan jobba ska jobba. Man ska inte leva på bidrag om man kan jobba. Och då är det den här avvägningen hur man kan återföra människor med rehabilitering och annat i arbete, och hur den avgränsningen ska se ut just med de som är för sjuka för att arbeta. Och där måste man hitta. Men det har ju funnits en hel del utredningar och erfarenheter sedan tidigare som man kan lära sig av och hitta en bättre balans.
Amanda Sokolnicki.
Vissa saker är ju tydligt definierade vad gäller ekonomiska politiken, till exempel bidragstaket. Men det finns också en formulering som återkommer, jag tror, 6 gånger i det här dokumentet, om att det som här står ska också sedan in i budgeten, och det finns inga garantier för finansiering. Det betyder ju i praktiken, vi vet ännu inte om det existerar som politiskt förslag. Så att när det här sedan blir en budgetförhandling, jag tror det är då vi först kommer se var man hamnar här. Och jag tycker det ska bli intressant att se hur man ska få ihop det. För att om man ska lägga ihop allt det här och sen så lägga det i kombination med en lågkonjunktur, så blir det inte helt lätt.
Kort bara, vi ska avrunda med andra. Alltså det här är ju ändå kommer det vara en minoritetsregering ändå. Och det finns ju, som Jonas Hinsfors var inne på, en kombination av 2 partier i riksdagen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, som tillsammans har en majoritet. Lisa Pelling, tror du att Socialdemokraterna, i vilken mån kommer de att använda detta faktum för att driva igenom S-politik, att de tillsammans med SD kan forma majoritet?
Ja, Magdalena Andersson och Lena Hallengren har ju, vad jag uppfattar i alla fall, varit ganska tydliga med att man inte kommer att avstå från att lägga fram sin egen politik i riksdagen, även när den så att säga riskerar att få stöd från Sverigedemokraterna. Det här kommer ju utsätta Sverigedemokraterna för väldigt svåra dilemman. Det kommer att läggas fram politik som de vet att deras väljare vill ha, som de har lovat sina väljare i valrörelsen. Det gäller inte minst sjukförsäkringen, det kommer att handla om A-kassan också, som ju redan har urholkats med inflationen med nästan 50%. Så det här att den inte har sänkts, den borde ju ha höjts nu om man ville behålla den höjning som kom till under pandemin. Det handlar om karensavdraget till exempel, andra sådana frågor.
Ska höra med Dick Eriksson också. Hur tror du att SD tänker här?
Jo, men man hamnar ju i en ganska bra position, för att man är ju som sagt ett mittenparti när det gäller ekonomin. Va? Så att här kan ju då Sverigedemokraterna använda Socialdemokraternas förslag som underlag i förhandlingarna med regeringen om vilken politik man ska föra på de här ekonomiska trygghetsfrågorna.
Till sist, Linda Jänek, du var ju tidigare inne på att den här borgerliga regeringen skulle kunna vända sig åt andra håll i vissa frågor, alltså inte bara mot SD. Vad är det du ser framför dig där?
Men dels så finns det ju en lång tradition av att man försöker ha så blocköverskridande samarbete som man kan i frågor som rör försvarspolitik, säkerhet. Nu ska Sverige gå med i NATO till exempel. Även EU-politiken tror jag det vore väldigt bra om man kan hitta samsyn. Sverige ska bli ordförandeland i EU här i januari. Och då är det viktigt att man har ett brett stöd där också. Mm. Men även kan jag tänka mig vad gäller jämställdhet, skola, kultur. Det var ju inte så mycket kulturpolitik i det här. Så att även där tror jag man kan sträcka ut en hand.
Kort, Amanda Sokolnicki, vad tror du om samarbeten åt andra håll än åt SD?
Jag tror att Liberalerna kommer få en viktig del här. Socialdemokraterna har sagt att de har dörren öppen. Liberalerna kan välja att sluta administrera nationalisternas politik om de vill. Då är Socialdemokraternas agerande väldigt centralt för hur det landar.
Plus ett på det.
Ja. Tack ska ni ha. Amanda Sokolnicki, Lisa Pelling, Dick Eriksson och Linda Järnek som var med i det här samtalet. Det var allt för idag. Producent Maja Lagerkrans, teknik Elin Hagman. Nästa vecka är vi tillbaka med en ordinarie lördagsintervju, då med Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Winge. Ni som vill veta och höra mer om det här nya regeringsavtalet kan lyssna vidare här i P1 nu. Politiska spelet med Parisa Höglund och Thomas Ramberg. Ni som lyssnar i appen kan hitta det i Sveriges Radio Play. Joar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.